Och så är Jesus arg. Rasande arg. Hur får vi ihop det med en Gud som är god och kärleksfull? Berättelsen vi hörde från templet väcker frågor och tankar. Och det är ett exempel på att det är värt att tänka till. Hur upplevde de det som var med då? Vad kunde det betytt för dem till exempel? Och vi kan hitta illustrationer för det på närmare håll. En from dansk, jag vet inte om ni hörde, men jag tror det var andra sidan E4-an, kom till Småland och hälsade på under tiden det var missionsaktioner i missionshusen. Och det var också på den tiden det var särskilt osedligt att röka och snusa och ta vin till maten. Men han följde med till missionsaktionen i bönehuset. När han insåg vad de höll på med så blev han så upprörd så han fick gå ut och stoppa sin pipa full och röka för att lugna ner sig. Hur kan man missta sig så grundligt? Det står ju bokstavligen att Jesus blev mycket arg på att köpa och sälja i Guds hus. Ja, nu var han inte så drastisk som Jesus att han gick in och slängde ut alla ostkakorna och dukarna och allt som fanns. Han insåg kanske att det går att se på det här på olika sätt. Men ändå. Vad kan de ha tänkt som var där i templet i Jerusalem? Kan du tänka dig att finnas med i berättelsen, känna in dramatiken? Det är trängsel på gatorna, åsnor som ska in i gränderna, romerska soldater patrullerar, officerarna kommer nog på frustande hästar. Barnen leker på torget och i templet på området längst ifrån det allra heligaste är kommersen i full gång. Det var rätt varmt, men en värme fylld av dofter som blir från djur, öppna kloaker och svettiga män. Kanske någon råtta missat soluppgången och ränner ut i porten. Och så svävar en falk över alltihopa som ser allt. Och så ser vi Jesus gå in och välta borden. Mynten far över den stensatta platsen och några befriade duvor flyger iväg. Stolar och bord huller om buller. Och det är inte så konstigt att när det blir sent så lämnade de staden. Och vi läste ju om hur några var arga på honom. Kanske bättre att sova någon annanstans. Varför handlar Jesus så dramatiskt? Ja, jag bara påminner om. Templet hade ju olika avdelningar. Platsen man växlade mynt och sålde offerdjur, det var den platsen dit främlingar eller icke-judar kunde komma. Det var stränga straff att gå över gränsen in i, det andra området. Men Jesus säger att hedningarna, också hedningarnas plats, skulle vara ett bönens hus. Dem som judarna ibland kallade hundar, i betydelsen orena djur, skulle ha samma tillgång till bön som alla andra. Att sedan förlåten i det här allra heligaste vid påsken brast, det är ju helt omskakande. Nu kunde vem som helst i hela mänskligheten ta sig hända vägen in utan annat skydd än att vara Jesu ledsagare av Jesus Kristus och byggt på hans offer. Inte nog med att hedningar, kvinnor och män hade lika tillträde. Inte ens prästerna hade företräde och de behövde inte företräda någon längre. Nu hade alla tillträde. Inte nog med att Jesus som sagt anklagade, han drev ut de som köpte och sålde handgripligt. Och detta trots att det var egentligen en god verksamhet. Man var tvungen att växla pengar för att kunna offra. Och duvor var inte så där bara till att skaffa. Då hade de tillgång till det där man kunde köpa det. Om man var fattig kunde köpa en duva och så offra. Det var berättigat. Men inte just här. Ni får köpa, sälja av vilka intressen som helst och ägna er åt vad som helst. Det är ett riktigt bra. Jag kan väl signa all möjlig verksamhet. Men inte just här, det som är bönens plats. Jesus tar ju till och med de som investerar sina tillgångar som föredömen. Omsätt den ni har så det växer. Men bara inte det tar platsen för bönen i templet eller bönen i våra liv. Den här berättelsen är från en brytpunkt i den bibliska historien. Det börjar i en trädgård. Vi får intrycket av att Gud träffade de första människorna om kvällarna och pratades vid. Vi läser att de hörde Herren vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Jag tycker vi kan se framför oss hur de träffas, hur de går omkring där. Och så pratar de om hur dagen har varit. Och Adam berättar vilka namn han har gett för de olika. Han är en trädkrypare, självklart. Men han kryper på träden. Här är en ja, det är en humla. Och det är en kamel, kanske, det kanske låter bra. Och så pratades de. Och de var tacksamma att de slapp vara själva. De hade i alla fall Herren att vara. Och sen fick han ju sällskap, som vi vet. En sån dag, man reflekterade tillsammans med Gud över hur det hade varit, och så var det lättare att sova. Men som vi vet så varade inte det. De blir rädda för honom, för Gud, för man hade vänt honom ryggen. Men tack och lov, i samma kapitel som syndafallet får vi löftet om att Gud ska frälsa sitt folk. Kvinnans avkomma ska stampa ormen på huvudet. Ja, han fick löfte att stinga människorna i avkomman i hälen, men trampa på huvudet, det betyder att man har den slutliga segern. Kvinnans avkomma, alla avkommor är män och kvinnor, men här är den första profetian. Kvinnans avkomma, Marias avkomma, skulle rädda oss. Gud hade en plan direkt, och det skulle bli för hela världen. Och för att göra det så väljer Gud ett folk. För att det skulle kunna välsigna alla andra. Inte var det märkvärdigare än andra. Men Gud valde det för att älska det folket. Och så befriar han det ut ur Egypten. Och mitt i lägret står det ett tält. Och där kunde man möta Gud. Där kunde Gud tala med Mose och genom honom hela folket. Det här kallades för Guds boning. Och så kommer man till Israel och bygger upp templet. Och det var Salomos tempel. Och ska vi höra vad Salomo säger när han ber. Vänd dig ändå hit, hör din tjänares bön. Hör din tjänare och ditt folk Israel då ditt åkallar dig. Vänd dig mot denna plats. Må du själv lyssna på dem i himlen där du tronar. Hör dem och förlåt. Även om det är en främling som inte tillhör ditt folk i Israel utan kommer till dig från fjärran land för att höra om dig. Och denne främling kommer och åkallar dig vän mot detta hus. Lyssna då i himlen där du tronar och gör det som han ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna dig och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag bygger är helgat åt ditt namn. Det här templet som Salomo byggde hade två förgårdar, det var prästernas och folket. Och det förstördes sedan när man drivs i fångenskap i Babylonien. Det som sedan återuppbyggs och sedan byggs ut av Herodes är det templet som fanns på Jesu tid. Och där fanns utöver prästernas förgård, det var männens förgård, även en för kvinnor och så för hedningar. Trots uppdelningen så fanns det ändå plats för alla på något sätt. Och det var som sagt just i hedningarnas förgård som texten utspelar sig. Jesus hade upprörts så oerhört att platsen avsedd för bön för alla folk, hade tagits över av annan verksamhet. Och det var inte så lätt att få ordning på det här, verkade som, för troligen hände det två gånger. I början av Johannes har vi en berättelse. Och sen kanske igen här då. Kanske behövde det upprepas. Det kommer så lätt tillbaka i de gamla hjulspåren. Så långt kan det ju låta som en intressant historia. Men det är ju helt avgörande. Det var svårt för den första kyrkan att ta in att alla folk faktiskt skulle få vara med. Att det inte bara var en judisk sekt eller en rörelse. Men det nådde till oss i frostiga Norden. Men det är inte slut med tempeltanken för det. Jesus förvirrar sina åhörare i talet när han talar om templet. Att, nej, det är inte det templet, det är min kropp som är templet. Guds boning på jorden. Här kan vi möta Gud personligen och tala med honom. Ja, det kanske vi kan ta in. Jesus är Guds, där möter vi Gud på jorden. Men när Paulus talar om att församlingen är Guds tempel, då kanske vi hajar till, jag vet inte, det blir närgånget. Och han gör det på två sätt. Det ena är att församlingen tillsammans är Guds tempel, platsen där bönen sker, där man möter Gud. Men även som individ. Du är ett tempel, en plats för Guds ande, där möter du Gud. Det finns inget som skiljer längre. Vi har tillträde och kan möta Gud personligen och han kan bo i oss. Och Petrus talar om de troende som levande stenar i ett andligt husbygge. Ett Guds hus på ett annat ställe. Och när Paulus igen presenterar sin teologi för Rom och kommer till den praktiska tillämpningen säger jag: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är Romarbrevet 12. Men vi ska se vad det står i The Message, Eugene Petersons tolkning. Det stället i början på Romarbrevet 12. Det är alltså vad, detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra. Ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet, sova, äta, jobba, gå, och bära fram det som offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Jag tror vi har en bild. Ja, där har ni den. Då kommer ni att förändras. Ha alltid Gud i tankarna, då kommer ni att förändras inifrån. Det känns som vi har gått full cirkel. Allt började i en trädgård med kvällssamtal med Gud. Kanske en reflektion över dagen. Och nu får vi komma tillbaka till det, lite av det Adam och Eva kände när man kunde tala med Gud i trädgården varje dag. Kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson, han är ju i tv nästan varje dag. Han berättade i en tidning nyligen innan han ska sova berättar han om sin dag för Gud och tackar för det som varit. Och tillägger att tron ger honom lugn. En jättebra grej att göra. Han säger att det är en del av hans barn småskrattar åt honom, men det gör ingenting. Lite som Adam kanske gjorde med Gud. Men vi har alla tillträde kan göra det. Prata om vår dag, tacka för det som varit. Många gör det som en del av sin aftonbön. Jättebra grej. Ja, vad tänker vi om det? Om bön är samtal med Gud så passar det väl bra. Och om det samtidigt betyder att vi förändras inifrån, som på köpet, är det ju fantastiskt. Lite att bli lik den man umgås med. Man blir lite som sin idol. Det kan man se på en del vems idol man är eller vilken, ja, vem man tar intryck av. Och om idolen är Gud på riktigt funkar det ju också. Och då är det viktigt att reflektera över vilken bild man har av Gud, som Gunnar talade om. Om Gud är god så påverkar det också hur jag tänker. I våra bygder fanns det förr bönehus, och vi vet om dem. Lid, Hyltan, Borebo, Norrebo, ja, det finns säkert fler. Det var missionshus och bönehus, båda två. Ja, tankar om mission väcker behov av bön, eller hur? Arvid Zachrisson hejade på rörelsen, och man kallade läsarpräster, och man organiserade sig. Thomas Svenningsson skriver i det förrförra Utsikt-tidningen: oftast mötte man i hemmen i små grupper. Och vad gjorde man? Läste Bibeln, bad och delade erfarenheter. Man läste Bibeln, bad och delade erfarenheter. Det fick prägla samlingarna i hemmet. Det fick prägla husen man byggde. Ja, jag ville skissa böneplatsen som den har varit genom bibliska historien och uppmuntra till att vi tar vara på det och ger eller att ta vara på bönens hus för oss alla. Och då måste den få plats i prioritering och i tid. Det är som vilken relation som helst. Vi kan ägna det mesta av dagen åt allt annat. Eller mycket annat. Men nära och kära måste ändå få plats någonstans för att relationen ska leva. Jesus vet att vi överlever inte som troende om vi inte tar tid att möta honom. Vi kan skriva under på kristna värderingar. Men det är som jag har hört ungdomsledare säga till sina ungdomar. Religion kan, kristendomen, okej, det kan väl vara en religion. Men det är en relation i första hand. Det är en relation från början. Och det är i det templet där samtalet kan vara från början till slut. För alla folk, för dig och mig, för oss som individer. Då kan våra liv bli till en lovsång till Gud. Det kan finnas en sång i bakgrunden hela tiden, i vilken verkstad. Man kan sitta i vilken verkstad eller vilket kontor som helst och det kan finnas med där i bakgrunden. Så se det som ett flott erbjudande till bön, sång och förvandling av sitt eget Guds hus. Och skulle Jesus kännas långt borta eller du är orolig för din relation till honom, tala gärna med någon av oss som tjänar i kyrkan här eller som du känner och har förtroende för. Eller kanske redan under nattvarden. Låt oss be. Älskade Gud, vi blir oroliga när vi ser Jesus bli arg. Men ändå, tack för att han blir arg när han inte kan ge oss det bästa vi behöver. Hjälp oss i det nya året att inrätta våra liv och prioriteringar så att sångens innehåll och bönens samtal är med Jesus varje dag. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger tillsammans. Jag vill ge dig, Herre, min lovsång. Du är välkommen att ge en gåva till församlingen. Vi går inte runt, men det finns en box vid utgången och swishnummer. Eller du kan lösa det genom banken. Tack för din gåva.